Välkommen, du lyssnar på Lottapodden avsnitt nummer 18. I den här podden samtalar vi om mänskliga rättigheter och demokrati med fokus på kvinnors delaktighet. Och det gör jag, Maria Öst, tillsammans med personer som på olika sätt arbetar för att skapa ett säkrare och tryggare samhälle. Lottapodden, den är producerad av Svenska Lottakåren. Och vi är en frivillig försvarsorganisation som engagerar och utbildar kvinnor för att stärka samhällets krisberedskap och totalförsvaret. I det här avsnittet samtalar jag med Anna Björsson, yrket officer och tidigare genderrådgivare till Försvarsmaktens insatschef. Och vi reder ut begreppet gender och hur det används i Försvarsmakten idag för att insatser ska få bästa effekt. Genus handlar ju om det sociala könet, till skillnad från könstillhörighet som ju delar upp oss i de biologiska kategorierna kvinnor och män. Det vill säga, genus står för de normer, föreställningar, uttryck och egenskaper som ett samhälle tillskriver vad som är maskulint och feminint. Men häng med och lyssna så förklarar Anna. Hej Anna!
Hej!
Välkommen till Lottapodden!
Tack så mycket!
Du kan väl bara börja med att berätta lite vem du är?
Jag heter Anna Björsson och är yrkesofficer. Läser just nu stabsutbildning på Försvarshögskolan. I mitt jobb som jag hade tidigare så var jag genderrådgivare åt insatschefen i Försvarsmakten. Så det är därför jag är här.
Mm. Och vad är det som har intresserat dig just för genderfrågorna?
Det är en bra fråga. Jag tänker att det har börjat tidigt i mitt liv. Min mamma är väldigt engagerad i samhällsfrågor och sådär. Så det har alltid funnits med mig. Och under min tid i Försvarsmakten så har jag tycker att det är viktiga frågor. Och det började med att jag... Det här konkreta engagemanget började med att jag åkte som gender field advisor till Afghanistan 2010 och 11.
Ja, just det. Och vad fick du göra? Vad var det som ingick i det uppdraget?
I det uppdraget så fick jag jobba med att stötta PRT, Provincial Reconstruction Team, och min chef med att inkludera, liksom integrera ett genderperspektiv på de operationerna vi genomförde där.
Mm. Om vi ska börja i den änden då, vad är gender? Vad handlar det om? En stor fråga som ja. Vi ska bena lite i.
Försvarsmakten har ju valt begreppet gender, och det vi, alltså gender är ju bara engelska för genus, det sociala könet så att säga. Om genderarbetet handlar både om att liksom, någonstans öka den interna jämställdheten, alltså jämställdheten inom organisationen, och att leverera ett resultat som är liksom, jag ska inte säga gynnar, men inte missgynnar någon grupp, vare sig män eller kvinnor, eller flickor eller pojkar, eller vad det handlar om. Oavsett om vi genomför en operation nationellt eller internationellt, så handlar det ju många gånger om vår trovärdighet. Alltså, för att vi ska vara en trovärdig organisation, för att Försvarsmakten ska uppfattas som en aktör som finns där för samhället och för, liksom för alla, så tror jag att det är viktigt att vi också är representativa. Att organisationen innehåller både män och kvinnor.
För jag tänker så här att jag förknippar väldigt mycket gender med Försvarsmaktens internationella insatser. Och det kanske beror på att jag är Lotta och har liksom den kopplingen, eftersom Lottakåren var med i Genderforce-projektet och så vidare. Men jag tänker att det kan ju inte bara vara någonting som gäller utanför landets gränser.
Nej. Och det stämmer det du säger. Och när Genderforce startade så var det ju i en tid då det var väldigt mycket fokus på internationella insatser. Vi hade de stora insatserna i Kosovo och Afghanistan. Man ansåg inte att hotet eller hotbilden mot Sverige var så stor, så fokus var liksom på att skapa fred och stabilitet genom att göra det på andra ställen i världen. Och där någonstans så var det här vi utvecklade arbetet med gender och gender advisor-befattningarna, gender field advisor, de taktiska befattningarna i den här kontexten. Och därför blev det väldigt förknippat med internationell insats, för det var ju fokus då. Och det som jag tänker är viktigt att för att fortsätta, för att frågorna ska vara relevanta, så måste ju de kopplas till det som är kärnverksamhet eller fokus för Försvarsmakten då i det här fallet. Och om man säger att gender handlar om kvinnor, fred och säkerhet, eller det vi kopplar det till de jämställdhetspolitiska målsättningarna och den svenska lagstiftningen, så måste ju vi arbeta med de frågorna precis. Ja, vi måste ju hänga på tidsandan i liksom det som är fokus för organisationen och så vidare. Gender i en nationell kontext handlar ju om dels civilläget, att vi förstår liksom civillägesbilden, vem finns där ute, vem rör sig, vem sitter vad har de för uppgifter eller liksom, ja.
Som kanske är den aspekten som har använts av i utomlands till exempel.
Precis, så här kan vi ju använda våra lärdomar från arbetet i internationella insatser. Och inte liksom tro att bara för att vi är i Sverige och är relativt jämställda jämfört med många andra länder, att det inte är så att kvinnor och män förutsätts göra eller vara på samma saker. Och då är det ju bara sån sak som om det blir någon typ av kris, vem behöver vi då och vilka yrkesgrupper kommer vara relevanta och liksom, om du kommer in på totalförsvar. Så. Men den typen av frågor, där vi jättemycket arbete framför oss och försöka förstå det till fullo. Sen handlar det också om det som jag var inne på tidigare, liksom trovärdigheten. Liksom vad vi representerar och för vem vi verkar. Alltså hur uppfattningen om oss anser jag i alla fall är viktig liksom, när det kommer till att Försvarsmakten är liksom en organisation som i allt strävar efter att uppfylla lagstiftning och de värderingar som Sverige ändå står för med mänskliga rättigheter och jämställdhet och så. Sen tänker jag att det också nationellt handlar om mycket om kommunikation. Att man analyserar liksom vad vi kommunicerar och hur vi kommunicerar och till vem och så vidare. Det hänger också ihop med trovärdigheten och så givetvis. Men det kan man också i en mera kris liksom den typen av kontext finns det ju också mycket sådana aspekter. Så jag tänker mycket av arbetet rör sig där. Sen på, om man pratar mer konkret på taktisk nivå, så är det ju alltid det här mötet med människor. Då finns det ju återigen liksom genderaspekter. För då är det ju liksom Försvarsmakten möter ju individer så att säga.
Ja. Precis som du säger, Försvarsmakten har jobbat med de här frågorna länge. Och har ju nu gendercentret ute i Kungsängen. Och de bedriver ju utbildning. Hur säkerställer man att kunskapen finns levande i Försvarsmakten?
Ja, och det här är en jättebra fråga, för att NCGM då, Nordic Center for Gender and Military Operations, jobbar fortfarande väldigt mycket med att utbilda genderrådgivare, gender advisors. Och då är det som vi har märkt är att det mer och mer går mot att de här genderrådgivarna löser uppgifter typ i likhet med det jag gjorde hemma på insatsledningen. Och kanske inte bara i insats. Så det finns inte bara i Sverige utan även internationellt hos NATO-medlemmar, men även utanför NATO, ett större behov att försöka förstå vad det här betyder i en nationell kontext om du vill, eller i mera liksom organisatoriskt inriktat igen. Så då närmar vi oss liksom det som vi mera traditionellt har tänkt på som jämställdhet.
Mm.
Men att inte då liksom enbart förknippa det till HR och personalfrågor, utan även liksom verksamheten som sådan. Man utbildar även gender focal points, så att det på alla nivåer i organisationen finns individer som har lite mera kunskap och kan stötta chefen.
Mm.
För det är fortfarande så att vi någonstans jobbar ganska mycket med någon typ av top-down perspektiv. Att vi tänker att de chefer och ledare i Försvarsmakten förstår det här, så kan de liksom, så kan det genomsyra åtminstone uppifrån och ner organisationen.
Mm.
Men då behöver vi sån här sakkunniga eller någon typ av individer som har lite mer utbildning som stöd, och det är gender focal points.
Och i september så kom ju handboken ut. Vad har legat bakom den och varför kändes den viktig att plocka fram?
Jag upplever att det finns ganska stor acceptans för de här frågorna. Mm. De har varit med oss i alla fall i 10 år, hyfsat konkret, och många har mött liksom genderfrågorna eller genderarbetet i internationella insatser.
Mm.
Förstår nu att det finns ett krav både liksom från Försvarsmakten, men även liksom från samhället i stort, att arbeta med de här frågorna här hemma också.
Mm.
Och då så är handböcker är ju någonting vanligt förekommande i Försvarsmakten. Mm. Det är ju ett sätt att liksom stötta chefer och utbildare eller organisationer med någon typ av svar på frågorna. Hur gör vi det här?
Just det.
Och det är väl det som handboken egentligen syftar till. Dels att ge någon typ av teoretisk bakgrund. Liksom hur gender, vad det är kopplat, som vad det härrör från. Att det är kopplat till kvinnor, fred och säkerhetsagendan, alltså 1325. Mm. Att det finns i nationell lagstiftning. Att det finns en instruktion till Försvarsmakten att vi ska jobba med 1325 och kvinnor, fred och säkerhet. Både i genomförande och utbildning. Och sen handlar det lite om hur vi kan integrera det här i vår dagliga verksamhet. I övningar eller operationer. Och det är lite kopplat till ledarskap.
Mm.
Vad du som chef ska tänka på. Och sen finns det även en del som handlar om, som är lite konkreta exempel på övningar eller moment som man kan genomföra.
Mm.
Det är, handboken fokuserar på den, vad ska jag säga, operativa och taktiska sidan av jämställdhetsarbetet. Så handboken handlar inte om till exempel föräldraledighet eller så. Den pratar om att leda liksom ledarskapet och jämställdhet är kopplat till hur man ska förhålla sig så att säga i någon utsträckning.
Mm.
Det vi ser nu är att handbok gender ska kompletteras med en handbok jämställdhet som mer pratar om det här som handlar om föräldraledighet och lika behandling och mer kopplat till den typen av lagstiftning.
Okay. Försvarsmakten genomför ju ett antal övningar, både på mer nationell nivå men även hemvärnet. Jag tänker, hur inkorporeras handboken där?
Vår förhoppning är ju att de som är chefer eller utbildare på taktisk nivå åtminstone kan någonstans få inspiration, och den förmedlar ett förhållningssätt.
Mm.
För det är så svårt, vi har gjort ett försök och jag vet inte i vilken utsträckning vi egentligen har lyckats, men att försöka vad ska jag säga, beskriva eller exemplifiera flera situationer, utan det är absolut så att det handlar om konkreta liksom aktiviteter, så är det ju också. Men många gånger är det ju ett förhållningssätt. Mm. Och här tänker jag att vi pratar ju om tre perspektiv, att vi jobbar med jämställdhet utifrån tre perspektiv. Jämställdhet eller gender utifrån tre perspektiv i Försvarsmakten. Rättighetsperspektivet, personalförsörjningsperspektivet och operativa förmågeperspektivet. Och det här pratar ju handboken om. Och rättighetsperspektivet är liksom det som handlar om mäns och kvinnors lika rätt att forma sina egna liv och samhället. Så det är liksom den grundläggande deltagande biten. Liksom. Det är det som är, på något sätt är grunden. Sen har du personalförsörjningsperspektivet. Och den är ju, tänker jag, för många blir det liksom det som ligger dem mest nära.
Mm.
Och det mest konkreta. Därför att som ni alla vet nu då, så har ju Försvarsmakten haft svårigheter att rekrytera, och nu går vi tillbaka till värnplikt,
mm,
som är könsneutral, mm, ända sedan när man vilande då. Och nu när den aktiveras så hoppas vi att vi får in fler kvinnor. Det är också för att vi, eller för att Försvarsmakten verkligen behöver, mm, och vill ha de bästa. Och då att man ska tänka liksom inte bara 50% på männen utan även kvinnorna.
Mm. Men du, som rådgivare till insatschefen då, vad innebar det?
Det innebar att jag stöttade honom och hans stab i att integrera ett genderperspektiv på våra operationer. Mm. Det låter ju så här lagom luddigt, så vad är det då? Insatsledningen planerar ju och leder och genomför och utvärderar operationer, insatser. Och mycket fokus är ju på att planera.
Mm.
Så att det finns med i våra planer och våra ordrar.
Mm.
Att det här tänket finns med, att vi, mm, lever upp till dels våra egna liksom policies och styrdokument, nationell lagstiftning, men också det som 1325 eftersträvs, alltså kvinnor, fred och säkerhetsagendan. När jag var på insatsstaben så var det mycket fokus på att försöka, särskilt genom chefer, och vi använde oss också av gender focal points, försöka få dem att anamma perspektivet och själva, liksom, att cheferna, mm, själva trycker ut det i sina organisationer. Så vi har ju chefen insats, och sen har ju han ett antal avdelningschefer, mm, och taktiska chefer under sig som jobbar med ja, sina olika, mm, arbetsområden.
Mm.
Att få de här mellancheferna, mm, att få sina organisationer att integrera genderperspektivet.
Mm. Och jag tänker just i det där att få med det redan på planeringsstadiet så att tankesättet finns med, så det inte blir någonting som man kommer på halvvägs in eller liksom när allting har börjat. För jag tänker då kan det vara väldigt lätt att säga så här, nej men vi hinner inte, eller det, vi skiter i det.
Ja, och det där är jätteviktigt som du säger, för att då blir det heller inte lika bra, mm, utan det måste vara liksom vara del av den här inledande analysen. Mm. Vad är det här för typ av insats, eller vad är det syftar det här till, att få med det redan där.
Mm.
Då blir ju liksom, då genomsyras det på ett mycket bättre,
mm,
sätt.
Mm.
Det har visat sig att uppföljning många, mm, gånger är nyckeln, mm, till liksom att genomförandet blir av. Så att någonting som vi försöker göra är att chefer följer upp, att man när man utvärderar eller när man återrapporterar eller någonting, mm, att de här frågorna finns med där.
Just det.
Och det, de första gångerna så kanske blir en aha-upplevelse, men sen så lär sig ju också, mm, staben att det här kommer komma. Det, mm, betyder att vi behöver ta det här i beaktande. Vi behöver göra de här bitarna också. De står inte bara på pappret för syns skull.
Mm.
Utan chefen kommer faktiskt fråga efter, mm, om det här arbetet också har genomförts.
Just.
Så att uppföljning är många gånger nyckeln till genomförandet också.
Som engagerad i Sveriges försvar, oavsett om det är anställd i Försvarsmakten eller engagerad i en frivillig försvarsorganisation, hur skulle man kunna tänka för att faktiskt vara en del i arbetet med gender?
Jag tänker att du hela tiden egentligen kan tänka i de här banorna. Och sen tror jag att jättemånga gör det, men det är liksom inte, man tänker inte på det som ett genustänk eller ett jämställdhetsperspektiv eller vad vi nu väljer att kalla det. Om man har någon typ av hela tiden grundinställning att försöka vara inkluderande. Nu är ju kvinnor en minoritet, men alltså jag tänker i breda termer. Mm. Att man kanske bara ibland försöker kliva ur den här, vi har någon typ av kanske traditionell eller kunskap som vi tror kanske är neutral eller vår inställning, men att man ibland försöker kliva ur det och tänka lite bredare. Och då tänker jag att det gynnar ju på många plan. Mm. Dels mot de individerna du kanske har framför dig som du ska hjälpa att lösa någon uppgift, men också hur ni som grupp sen faktiskt löser er uppgift. Där tror jag att det många gånger finns, alltså där kan du göra saker hela tiden. Mm. Och inte bara för Försvarsmakten eller i hemvärnet, utan i samhället i stort. Försöka tänka så här, hur löser vi den här uppgiften bäst? Och vad har mina medarbetare eller mina gruppmedlemmar för förutsättningar att lösa det här? Försvarsmakten är ju en organisation som till mycket bygger på traditioner och rutiner, och det så måste det ju vara. Med det sagt så är det ju också så att det här i en viss utsträckning också gör att det kanske är svårt att förändra, eller att organisationen kanske inte alltid är så flexibel. Och här tänker jag att man som individ kan göra saker hela tiden.
Så en medvetenhet helt enkelt.
Ja.
Att vilja bidra, inkludera och helt enkelt förbättra för att någonstans i slutändan få ett ännu bättre resultat.
Ja.
Ja.
Och jag tänker, alltså, som chef kan du göra saker hela tiden. Alltså man tänker de här, vad vi ser framför oss när vi tänker soldat. Försöka vidga det och
ja, men absolut. Alltså det är ju någonstans, det är människorna omkring oss som är våra resurser.
Ja.
Och om vi inte nyttjar dem till fullo så kommer vi att missa någonting.
Mm.
Men Anna, tack så jättemycket att vi fick sitta ner med dig och prata om det här ämnet. Och lycka till framöver helt enkelt.
Tack så mycket.
Du kanske precis som jag tycker det är lite svårt att skilja på kön och genus, men jag hoppas det har blivit lite klarare av det här samtalet, där Anna ju gav en hel del exempel på hur man kan arbeta med att lyfta de här frågorna. Och även om vi i det här samtalet har fokuserat på Försvarsmaktens arbete med genusfrågor, så är det ju ett ämne som är intressant för varje aspekt i vårt samhälle. För som Anna säger, att om vi i grunden har perspektivet att försöka inkludera och i och med det då ifrågasätta det som vi tror är neutralt, så kan vi helt enkelt lösa uppgiften på bästa sätt tillsammans. Och där behöver vi ju såklart hjälpa varandra att hitta de här nya synsätten. Så jag hoppas att du nu hittar ditt sätt att se på världen med lite andra glasögon. Lästips om det vi samtalat om hittar du som vanligt på lottapodden.se. Om du, precis som Svenska Lottakåren, tycker att fred, demokrati och mänskliga rättigheter är värda att försvara och vill engagera dig för ett säkrare och tryggare samhälle, jag går då till svenskalottakåren.se. Där hittar du information om hur just du kan bidra. Nästa avsnitt av Lottapodden kan du lyssna på om 2 veckor, den 29 juni. Och vem du får möta då, ja, det blir en trevlig överraskning. Så för att säkerställa att du inte missar nästa avsnitt, prenumerera gärna på Lottapodden på iTunes eller Podbean. Och om du gillar Lottapodden, dela gärna med dig av den till dina vänner så att även de får ta del av de här samtalen. Tack för att just du lyssnar. Hej så länge!